Sveriges Radio.
Kronprinsessen alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere I det siste, så jeg bekymret for helsen hennes.
Kronprinsessan alvorligt sjuk och har försämrats på sistone, så jag orolig för hennes hälsa. Det alltså vad Norges kronprins Håkon säger när han möter pressen.
Han berättar ju också att kronprinsessan numera behöver syrgas för att klara av vardagen och att den här syrgasen hjälper men inte fullt ut.
Han är ju väldigt berörd, den här kronprinsen, när vi ser honom där. Och orden, alltså det är ju tunga besked han kommer med. Läget är allvarligt och nu sätter han verkligen ord på det.
Ja, och bara det faktum att en kunglighet på så här kort varsel väljer att förkorta en utlandsresa till andra sidan jorden, till Japan, som Håkon alltså gör nu, det i sig är ju väldigt ovanligt.
Det här är ett avsnitt av Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert
Ebba Kleberg von Sydow.
Det tycks ju ha gått väldigt fort de här senaste veckorna och tyvärr då åt fel håll för kronprinsessan och Norge.
Ja, och nu i dagarna fick vi också veta att dottern, prinsessan Ingrid Alexandra, hastigt då åker hem från Australien för att vara med sin sjuka mamma. Hon går ju en treårig kandidatutbildning med fokus på politik, statsvetenskap och internationella relationer vid universitetet i Sydney. Perfekt kungliga ämnen där. Mm. Men det har ju blivit förmodligen då lite för många resor till Norge senaste tiden och nu då för att vara vid sin sjuka mammas sida.
För mamma mår verkligen inte bra. Diagnosen kronisk lungfibros fick hon 2018 och det är alltså det som har eskalerat. Det var i april som vi för allra första gången fick se Mette-Marit med syrgas. Då bar hon en så kallad syrgasgrimma.
Ja, och det här var ju när kungafamiljen tog emot paralympier på Kungliga slottet i Oslo. Det var ju ett glatt och härligt tillfälle. Idrottare som skulle firas och kronprinsessan hade ju inte synts i offentligheten på veckor. Och så gör hon då entré i marinblå kavaj, en vit t-shirt, beige byxor, det utslagna blonda håret. Men det enda alla tittar på, det är ju syrgasen.
Och det blir en stor nyhet och den stannade ju inte i Norge, utan nu blev det tydligt för precis alla hur Mette-Marits vardag numera ser ut. En världsnyhet faktiskt. Mm.
Och sen kommer ju bilderna från 17 maj förstås. Det är folkdräkter, norska flaggor, de traditionsenliga paraderna, glada barn, solsken, alltid. Men ändå är det ju långt ifrån som vanligt, för när kungafamiljen då står där och vinkar till folket så är Mette-Marit förvisso med. Hon har syrgasgrimman på sig och hon har då en pall bakom sig så att hon ska kunna sätta sig ner och samla kraft.
Och det visade sig ju behövas. Hon orkar inte stå lika länge som övriga familjen. Hon tar flera pauser från firandet och sen avviker hon ju faktiskt i förtid från festligheterna.
Mm, och så här har det ju nu fortsatt. Förra veckan så var det dags för den årliga Skaugum-kampen i fotboll. Vi som följer kungligheter och koll på detta, men kanske inte alla andra. Det här är en slags vänskaplig fotbollsmatch där kronprinsessan vanligtvis är en självklar deltagare. Men inte i år.
Nej. Kronprins Håkon och prins Sverre Magnus, de var med och representerade Skaugum-laget, men Mette-Marit uteblev helt. Inte ens en kort stund dök hon upp vid det här tillfället. Och Skaugum-kampen, det är ett samarbete mellan kronprinsfamiljen och det norska fotbollsförbundet. Det här har man hållit på med i ett årtionde ungefär. Inbjudna lag möter kungliga team Skaugum. Mette-Marit, hon brukar kliva in i lagledarrollen. Oppmann, lite motivationsansvarig kan man väl översätta det till.
Mm. Heja klacks bas helt enkelt.
Oppmann var kortare än motivationsansvarig. Men i år så fick man då tråkigt nog klara sig utan Mette-Marit.
Som någon har fått med sig så ska inte kaptein vår vara med idag. Hon kommer tillbaka i storform till senare.
Och här var det ju prins Sverre Magnus som då steppar in i mammas ställe som ersättare. Och en liten parentes, men det är också tydligt här att vi ser att Ingrid Alexandras lillebror Sverre Magnus, alltså, han har ju också fått jobba ordentligt senaste tiden.
Mm. Jag undrar lite grann hur matchen slutar. Förlåt, det är ju inte jätteviktigt i sammanhanget, men man blir nyfiken.
Nej, vem som grävde guld?
Ja.
Ja, men alltså, prinsen drog på sig ett gult kort tydligen och team Skaugum förlorade, men det brukar de göra. Det är någon slags kunglig tradition. Så ska det vara helt enkelt.
Är det en ny skandal? Snackar vi läggmatch?
Kanske.
Ja, det var väl kämpat av kronprinsfamiljen i alla fall. Men alltså, det verkar inte riktigt finnas någon ände på allt elände för den här familjen. Vi fick också nyheten om att drottning Sonja blir inlagd på Rikshospitalet i Oslo. Anledningen är hjärtflimmer och hjärtsvikt. Och drottning fick stanna där ett par dagar för observation och undersökningar. Kung Harald, han hade inte tid att hälsa på sin hustru på sjukhuset, för han gavs ut på en 2 dagar lång resa i sydvästra Norge. För som du vet, Ebba, the royal show must go on.
Ja, det här är ändå markant och det säger någonting om hur de här, jag tänkte säga 80-plussarna, men snart 90-åringarna faktiskt jobbar. För det här var ju en resa som de skulle göra tillsammans, och inte ställer kungen in för att frugan ligger på sjukan då, utan Norges drottning Sonja, hon fyller ju alltså då, hon fyller 89 nu den 4 juli. Det är rätt otroligt ändå. Jag ser ju bara framför mig hur hon strålade på kungens 80-årsfest i den här lysande limegröna aftonklänningen med de här enorma smaragderna på huvudet. Otroligt ändå.
Och ingen rast, ingen ro för Sonja, för
nej,
i den norska
kalendern.
Ja, det är hon ju, absolut. Och i den norska kalendern var det styrelsemöte i en stiftelse och en nätt liten invigning av en utställning i Trondheim. Allt detta då i Sonjas kalender.
Nu i veckan alltså.
Exakt. Mm. Man undrar ju vad läkaren tipsade om när det gäller tempot när han skrev ut den här.
Eller kanske snarare om Sonja lyssnade. Men faktum är ju också att Håkon nu är ensam bärare av hela institutionen, får man ju faktiskt säga. Han är alltså den enda personen i vuxen ålder som just nu tycks vara fullt frisk och kunna jobba heltid och förmodligen lite till. Jag läste en kommentar av en norsk hovreporter just apropå nyheten om att Sonja då blev inlagd på sjukhus. Håkon som redan är utarbetad.
Kung Harald, han kommenterar så här.
Jag är väldigt förnöjd med allt annat än att dronningen inte är här. Det är det enaste jag syns är väldigt synd. Och det syns hon också. Så jag har lovat att hilsa från henne.
Ja, det är skakigt i det norska kungahuset just nu, Ebba. Det känns nästan lite olustigt.
Ja, och samtidigt ska jobbet göras, uppdragen ska utföras. Men nu blir det ju också tydligt att det här ju förstås påverkar det där jobbet. Kronprins Håkon, han besökte ju Japan här i förra veckan, träffade bland annat kejsaren Naruhito. Men så kom då det här beskedet om att han avbryter resan och åker hem tidigare. Och man hymlar inte helt enkelt med anledningen till detta. Det handlar om kronprinsessans hälsotillstånd.
Och det här är ju ingenting som man gör i en handvändning, kapa längden på ett kungligt besök.
Nej, verkligen inte. Det händer ytterst sällan. Hade det varit kungligheter i en annan tid, Titti, tänker jag, så hade vi antagligen heller inte haft en aning om anledningen, alltså varför han förkortar resan. För kunglig sjukdom, det var ju något som man dolde till varje pris. Att visa svaghet på det här viset, att då se sjuk ut, det var liksom ett absolut no-no.
Och samtidigt så har vi väl aldrig någonsin, alltså i modern tid, sett en kunglighet som drabbats av en så allvarlig sjukdom. Det här är ju på liv och död.
Men det är ju det, så nu kan man prata om att det är viktigt med transparensen. Men i Mette-Marits fall så är det ju just nu livsviktigt det här.
Hur nära är Mette-Marits lungtransplantation?
Hur kommer Mette-Marits vardag se ut med nya lungor?
Hur går egentligen en transplantation till?
Och hur är prognosen?
Jesper Salén, specialistläkare i allmän medicin. Välkommen till Monarkerna.
Tusen tack.
Hur vanlig eller ovanlig är kronisk lungfibros?
Alltså, till att börja med så är all lungfibros kronisk, ska jag säga. Det finns ingen akut som sen går över. Det är inte, eller så här, det är ganska ovanligt, men det är inte extremt sällsynt som vissa andra sjukdomar. Så att runt 500 fall per år upptäcks i Sverige. Vanligaste insjuknande åldern är någonstans mellan 55 och 75 år. Män drabbas oftare än kvinnor. Ja.
Så kronprinsessan då, som drabbades egentligen då som lite yngre och kvinna, det sticker ut lite?
Det sticker ut, men det är ju alltid så. Det finns alltid undantag som bekräftar regeln.
Hur påverkar den här sjukdomen patienten?
Alltså det är ju en progrederande sjukdom som blir värre och värre och värre. Det är en ganska stor påverkan när den väl har fått fäste. Du får torrhosta, men framförallt så får du problem med syresättningen och då blir du andfådd. Och när du andas snabbare så gör du av med mer energi, så du går ofta ner i vikt, avmagrar. Det är svårt att få i sig tillräckligt mycket kalorier och energi för att kompensera för den energiåtgången. Och sen så blir du också extremt trött. Och sen kan det också ge ångest faktiskt, eller det är ganska vanligt. När vi inte får luft eller får syre i oss, då skapar det ofta en ganska stark ångest.
Det är väldigt lätt att förstå, måste jag säga.
Ja. Men går det att beskriva vad patienten så att säga upplever? Hur känns andningen? Ibland hör man ju så här, det som andas genom ett sugrör kan någon beskriva, till exempel KOL. Mm. Går det att göra några liknelser här?
Ja, och om vi pratar om KOL och astma som tillhör de obstruktiva lungsjukdomarna.
Vad betyder det?
Obstruktiv, att det blir trångt. Mm. Det är alltså våra bronker som de blir trängre helt enkelt. Och då är det som att andas i ett sugrör om vi uttalade fall. Men lungfibros tillhör istället gruppen restriktiva lungsjukdomar. Det vill säga att det blir ont om utrymme. Så att andas med en restriktiv sjukdom eller lungfibros skulle mer kunna beskrivas, tror jag, som att det är väldigt stelt och det blir svårt att andas in helt enkelt.
Någon form av, alltså elasticitet försvinner?
Försvinner, eller? Precis. För att själva sjukdomen går ut på att bindväv i lungorna och framförallt i de finaste och viktigaste delarna av lungorna, lungblåsorna, alveolerna. Och det är där utbytet av syrgas och, eller syre och koldioxid sker mellan blodet och omgivningen, alltså luften helt enkelt. Och den här bindväven, den är elastisk. Så det är därför när vi sitter här och andas så, det är inget motstånd, hoppas jag. Men den här bindväven omvandlas till ärrvävnad som inte är elastisk. Så att man kanske skulle kunna jämföra det som, eller hitta jämförelsen i, tänker att blåsa upp en vanlig ballong. Går ganska lätt, efter i alla fall första biten. Mm. Men att du istället har en ballong av läder att försöka blåsa upp helt enkelt.
Och de här alveolerna, de repar sig inte då på en sån patient?
Nej, det är irreversibelt när den skadan har inträffat.
Hon fick ju sin diagnos då för nu 8 år sedan. Mm. Och nu får vi ju då besked om att det har försämrats ganska kraftigt och ganska hastigt. Vad är det då som händer? För det tycks ju som att man ändå kan leva ganska länge med detta först.
Det är en väldigt svår sjukdom att liksom förutse hur det kommer att gå. Oftast så kommer försämringen i skov. Det kallar vi för exacerbationer. Och mig veteligen, när jag har läst på lite om det här, så verkade det ha hänt någonting i december förra året. Och då tänker jag att det skulle kunna vara en exacerbation och där lungfunktionen blir kraftigt nedsatt därefter. Så att det går liksom i stötar helt enkelt.
Finns det någon form av medicin som faktiskt hjälper patienten?
Att i nuläget så finns det 2 mediciner som tillhör gruppen, eller det vi kallar för bromsmediciner. Så det bromsar förloppet och gör det långsammare, men det stoppar inte förloppet och det botar definitivt inte.
Men det finns ju då någonting som kan bota förhoppningsvis, och det tycks ju då vara en transplantation. Hur går det till då?
Alltså en lungtransplantation botar inte, men däremot det är som att ersätta en reservdel, fast en lite sämre reservdel, för att det är inte kroppens egna. Så du kommer aldrig kunna få må som du gjorde innan du utvecklade sjukdomen. Alla transplantationer är stora händelser och stora operationer. Men just lungtransplantation den är väldigt stor och rigorös. Just för att det är så mycket kärl som ska sättas ihop och även luftvägar som ska passa. Man kan säga att den stora risken och de stora svårigheterna med transplantation överhuvudtaget, det är ju att kroppens egna immunförsvar ser det intransplanterade, alltså transplantatet, som något kroppsfrämmande, en fiende som ska drivas ut ur kroppen, för ja, det är immunförsvarets uppgift.
Så därav då behöver du ta starka mediciner resten av livet?
Ja, framförallt, för då vill man ju dämpa immunförsvaret så att det inte reagerar på de här lungorna. Och framförallt tiden, jag kan tänka mig året efter operationen, då är det väldigt starka mediciner och starka doser för att trycka ner det närmast totalt. Och då blir man ju väldigt infektionskänslig, så då kan det räcka med att gå förbi en förskola för att faktiskt riskera att dö i en infektionssjukdom. Men sen, efter den första perioden, då sänker man doserna på de här immunsupprimerande läkemedlen till lägsta, mest effektiva dos. Och den står man på resten av livet.
Så om detta är det som kommer att ske för Mette-Marit härnäst, då kan vi anta att hon kommer inte att vara på jobbet på ett tag. För hela hennes jobb är ju att träffa människor.
Ja, nej, det kan vi definitivt anta. För det är alltså inte bara de här medicinerna, utan oftast efter en sån här operation där man också ofta sätts på hjärt-lungmaskin, så att en maskin tar över hjärtats verksamhet och lungornas verksamhet under operationen. Dels så har du en väldigt lång tid postoperativt där du ofta intensivvårdas, och sen kommer resan till att rehabiliteras tillbaka. Så minst ett år skulle jag säga. Men sen har du den här infektionskänsligheten livet ut på grund av medicinerna, och då är det inte bra att ta massa människor i hand som man inte behöver ta i hand.
Vad kan man säga då om prognosen efter en lungtransplantation?
Alltså medianöverlevnaden efter en lungtransplantation på grund av lungfibros, den är någonstans mellan 5 och 6 år. Men då ska vi komma ihåg att det är beräknat på alla patienter, och där många är betydligt äldre, kanske har väldigt många andra sjukdomar utöver sin lungfibros. Det finns de som kan leva över 20 år efter en lungtransplantation. Och medicinerna utvecklas mer och mer. Man kontrollerar ofta efter för att upptäcka eventuella komplikationer tidigare och tidigare. Och det gäller inte bara kungligheter. Men att just uttala mig om Mette-Marits överlevnad, det kommer jag inte göra. För det skulle inte kännas bra, utan mer spekulativt faktiskt.
Om man är en person som då drabbats av kronisk lungfibros, hur påverkas man av yttre stress? För att i just kronprinsessan Mette-Marits fall så har det ju funnits enormt mycket av den varan.
Ja, det finns inga evidens för att yttre allvarlig stress påverkar. Alltså det finns inte klarlagt i några studier, men om man tänker rent biologiskt och hur kroppen funkar i övrigt, så kan yttre stress definitivt driva på en sån här process som vid lungfibros. Men det finns inga studier som idag i alla fall. Jag tycker alla ska få vara friade från svår yttre stress så gott det går.
Men nu Jesper, en lite konstig fråga. Det var framförallt jag som fick lite skäll här i podden från sjukvårdspersonal, för att jag kan ha upplevt som raljant kring det faktum att Mette-Marit hade en adjutant som bar hennes syrgas, och hon hade ju inte den här enorma syrgastuben. Ibland ser man ju faktiskt personer röra sig ute i samhället som verkligen har det här med sig på en vagn och så. Och jag menade verkligen inte att förolämpa någon, det vill jag understryka.
Nej.
Men vad väger egentligen en sån här syrgastub som man då, som fruktansvärd lök på laxen, då också tvingas leva med?
Ja, för det är verkligen fruktansvärt att, jag menar, folk kan gå under av tanken på att behöva en tablett på morgonen för sitt blodtryck och tycka att det är jättejobbigt. Men att behöva syrgas hela dygnet och inte överleva utan det måste vara fruktansvärt. Gällande vikten, de här stora syrgastuberna, de kan väga mellan 10 och 20 kilo. De här mer som är avsedda för mer mobilt bruk kanske väger någonstans mellan 3 och 4 kilo. Men då måste vi tänka så här, att för någon som känner att den inte får luft av att gå en promenad på 30 meter och som tappar muskelmassa på grund av sin lungsjukdom, så är 3-4 kilo ganska mycket. Det är liksom inget ilandsproblem vi pratar om, och att det är lite fancy att ha någon som bär dem, utan det skulle jag också vilja ha.
Men det kändes väldigt kungligt att hon hade så, men jag ber alla som tog illa vid sig om ursäkt.
Det blir ju naturligtvis också en konsekvens då att hon tappar muskelmassa, styrka och ork. Det tänker man inte på.
Nej, och det måste vi komma ihåg. Och jag, som sagt, jag läser nyheter och så, hänger väl med lagom. Men jag måste säga att om vi lägger bort alla titlar så handlar det ju om en kvinna mitt i livet som är mamma, som är någons älskade, som har drabbats av en ytterst plågsam och dödlig sjukdom. Så jag skulle önska att vi i övriga mänskligheten faktiskt, och framförallt om det kommer en lungtransplantation och allt som har med det att göra, låter Mette-Marit få hantera det på egen hand utan att behöva ställas till svars för söner eller tidigare kontakter med folk från USA.
Jesper Salén, specialistläkare i allmänmedicin, tack för att du kom till Monarker.
Tusen tack.
Nu är det dags för lyssnarfråga.
Hej Ebba och Titti. Jag är nyfiken på vad ni tror att drottning Silvia alltid har med sig i sin handväska. Jag undrar också vad ni alltid har med er i era. Tack för en bra podd. Hej då.
Det här tycker jag är en kul fråga. Det här kittlar.
Det känns väldigt personligt.
Mycket. Vilket också gör att det är svårt att få fram ett konkret svar. Men jag känner mig lite besläktad här. Ja. Jag får själv ofta den här frågan. Men herregud, vad har du väskan, säger folk. Det är ofta för att min väska är väldigt, väldigt tung.
Mm.
Och det är för att jag är väldigt analog. Det är...
och vad är ditt svar då till Anna?
Ja, då brukar jag säga 27, 28, uppåt 30, 35 pennor.
Ja.
Jag överdriver pyttelite. Många block har jag med mig som jag skriver olika saker i. Ganska tunga kalender. Men jag har också en dator.
Ja. Mm. Ja, men det låter lite som min väska. Jag skulle vilja be Anna istället fråga, vad har du inte i väskan, Ebba?
Mm.
Det är en bättre fråga till mig. För här finns allt.
Redo för allt?
Ja, nödgodis, pennor, gamla kvitton. Mm. Om det kan vara bra att ha mycket, mycket gamla saker. Nästan antika i väsksammanhang. Faktiskt.
Så jag när skulle du säga, rensar kan du slänga hela nedre lagret?
Rensar? Ska man göra det?
Förlåt, det var dumt tänkt.
Nej, då blir det inte den där härliga kungligt antika känslan nere på botten. Lager av någonting som man inte vill veta vad det är.
Så här länge det inte börjar lukta i alla fall.
Nej, just det.
Men Silvia.
Precis, så här ser det inte ut i drottning Silvias väska. Det vågar jag lova. Och det här baserar jag också på att de faktiskt byter handväska ganska ofta.
Mm.
Det kanske inte du och jag gör.
Verkligen
eller
inte.
Anna. Och det jag har sett i min research, det är att ibland dyker det upp ett litet läppstift. Det hände på Nobelfesten här om året. Mm. Då bättrar hon på med en liten exklusiv silverhylsa. Och man ser ju sällan drottningen med ett halvdant läppstift, eller hur?
Sant.
Utan det är välmålat. Så det finns definitivt där. Säkert också en liten puderdosa.
Mm.
Men det är ganska små aftonväskor som hon ofta har. Så någonting sånt. Sen är det hennes mobiltelefon.
Ja, den måste väl vara med. Där tycker jag det börjar bli svårt med de här lite mindre väskorna som jag vågar mig på någon gång ibland på kalas. Alltså det går ju inte ner ett läppglans, en telefon och ett puder. Det går inte att stänga då, det är jättebökigt.
Mm.
Vet du något mer hon har med sig? Jag tänkte, hon har ju inte med sig nycklar hem.
Nej, men det har hon nog inte. Däremot så har hon ofta ett litet block och en liten, liten penna.
Vet du det?
Ja, men det har jag också sett någonstans, ja.
Vad skriver hon där, undrar man ju. Ja, plötsligt kommer det över henne.
Du vet, under små möten och små anteckningar, ja, kanske saker man inte ska glömma bort.
Mm.
Som att påminn Carl Gustav om tandläkaren.
Just det, köp tandtråd.
Ja.
Du måste tandtråda. Men ja, det här tycker jag mycket om.
Ja.
Att det fanns ett litet block och en penna. Mycket sympatiskt.
Ja, men lite så. Jag är ju mest nyfiken på huruvida det finns ett handväskspråk även för drottning Silvia, som ju drottning Elisabeth var så berömd för. Och som jag också har grävt i, och det stämmer ju verkligen. Hon hade ju verkligen det att hon flyttade den lite så när det var dags att gå och lite så när hon kunde stanna kvar. Om inte det finns så vill jag rekommendera drottning Silvia att sätta igång med det här. Genialt!
Det är verkligen genialt. Och ett så enkelt sätt att kommunicera till omgivningen.
Ja, vet du hur du och jag kanske kan kommunicera? Vi kan skaka våra stora väskor.
Som någon form av signalsystem, ja. Beroende på de
Johan.
Ljud som...
Vum.
Och har du en fråga till monarkerna, då mejlar du.
monarkerna@sverigesradio.se.
Man ska komma ihåg att trycka på det där hjärtat också.
Ja.
Så får man en notis varje gång det finns ett nytt avsnitt av den här podden.
Jag blir lika glad varje gång.
Som du får en notis.
Jaha, ja, av monarkerna.
Ja, visst.
Det är härligt. Ingen ände på eländet, sa vi, Titti. Och det finns ju mera.
Ja, nu kommer det nyheter från Australien och det handlar om en 63-årig man som har gripits. Misstankarna är allvarliga.
Ja, han misstänks alltså för att ha stalkat den norska prinsessan Ingrid Alexandra som alltså ju är där för att plugga och för att komma bort. Får man ändå komma ihåg. Alltså komma så långt bort som möjligt från allt som det innebär just nu att vara en ung prinsessa i Norge. Men det tycks ju tyvärr vara så att hon inte riktigt har fått komma ifrån allting.
En mycket verklig verklighet verkar följa efter den här. För det handlar om är alltså att Sydney-polisen griper den här mannen efter vad man beskriver som ett misstänkt brev som ska ha skickats till prinsessans hem. Och det är norsk media som rapporterar det här. 63-åringen är nu misstänkt för stalking och trakasserier. Och Ebba, det här har vi sett för unga prinsessor.
Ja, men det är ju dessvärre så. Jag tänker ju direkt på kronprinsessan av Nederländerna, Katarina Amalia, som ju var med om detta på ett absolut förfärligt vis, där det ju till stor del också var digital. Alltså digitala trakasserier och bilder och meddelanden som hon fick skickade till sig. Och även prinsessan Anne. Vad har den kvinnan inte varit med om, alltså den brittiska prinsessan, eller hur?
Mm. Nej, det här är något återkommande och det är naturligtvis väldigt obehagligt i ett redan utsatt liv. Och om vi tittar då på Katarina Amalia, hon hade ju liksom precis fått igång ett nytt eget självständigt liv där man liksom bygger sin person. Att hon började studera, bodde i egen lägenhet och rycks bort från det för sin säkerhets skull.
Ja, och lite grann tänker man ju detsamma med Ingrid Alexandra förstås, att man önskar väl ändå henne liksom alla andra i en sån situation lite lugn och ro där i Australien. Men icke.
Du har hört ett avsnitt av podden Monarkerna. Jag heter Titti Schultz och kunglig expert är
Ebba Kleberg von Sydow.
Vår producent är Louise Malmberg.